Älskar dig, älskar dig, Jesus. Och vi är här samlade inför dig, Jesus, inför dig, Fader. För att bli undervisade av den helige Ande. Så vi ber om uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig. Och du ska ge ljus i våra hjärtan. Så vi ser dig tydligare, Jesus. Och vi lär känna dig djupare, Fader. Att få komma närmare och närmare dig i relationen. Och få lära känna dig mer och mer. Att det är livet att få lära känna dig, Gud. Det är liv. Det är liv att få känna dig. Många gånger rotar vi oss själva. Det är inte liv att känna oss själva. Det är liv att känna dig. Och kunna hålla blicken fäst på dig. Och ta emot allt som du redan har givit. Och bli förvandlade så att vi blir de vi egentligen är. De vi är i Kristus. Att vi får bli de vi egentligen är. Och jag tackar dig, Fader. För det verk som du gör i var och en av oss. Och att under tiden det här arbetet pågår så väljer vi att älska varandra. Inte sätta krokben och peka finger och väga och mäta varandra. Utan vi är på olika platser i arbetet. Olika mogna. Men vi älskar varandra. Och du gör var och en av oss till dem vi i verkligheten är. Jag tackar dig för det. Hjälp oss att välja kärlek och sanning. Att överlåta våra liv helt och hållet. Och sen förbli i sanning och kärlek. Då kommer du att ta hand om våra liv. Tacka dig, Fader. Då är du en fader för oss. När vi vänder oss bort från allt som är ont. Och vi väljer kärleken. Jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig. Att vi gör överlåtelser som bär frukt i våra liv. Att vi inte dras tillbaka in i gamla vanemönster. Utan att det blir förändring i våra liv. Och att vi kan hålla blicken mer och mer fäst på dig. Och se allt igenom dig. Och få en helt ny syn på varje människa. Du har dött för alla. Jesus. Att vi älskar varandra och älskar våra fiender. Jag tackar dig, Fader. Att kärleken ska vara vårt signum. Tack, Jesus. Att få bli de vi i verkligheten är. Att få bli de vi är. Alla har vi blivit skadade av synden. Men att Jesus återställer allt till skapelseviljan. Och Fadern sa när han hade skapat allt så det var mycket gott. Och när Jesus har återställt allt så är det mycket, mycket, mycket gott. Och vi är i den här återställningsprocessen. Så att få se våra egna liv förvandlas och få uppleva det. Och jag upplevde det, ja det är väldigt nyligen, så fick jag ett meddelande från min svärdotter att sonen hade åkt ambulans och var sjuk, riktigt sjuk. Och hade det varit kanske bara för några år sedan tror jag, så hade jag fått panik. Och jag väntade på att nu kommer paniken. Nu börjar det. Men så jag sträckte mig mot Gud bara. Och kände så här, det kom ingen panik. Och det kom ingen fruktan. Och det kom ingen tvivel. Utan det kom bara tillit. Det var som jag hamnade i en famn. Och kände bara så här, men du är Gud. Du är allsmäktig. Du är vår far. Oj, och jag kände att jag log i mitt hjärta trots att jag inte visste allt hur det var. Och sen hörde jag ingenting och det kanske gick 4 timmar. Och fortfarande frid. Och sen fick jag ett sms av honom. Där han låg och väntade på en sån här behandling. Och var förberedd för det. Så han skulle rätta till hjärtat. Och då känner jag enormt Guds kärlek. Och så skickade jag ett sms tillbaka. Och så skriver han så här, och där försvann flimret. Och jag som har fått kalium allt. Och nu ska de... Och då skriver jag, kalium är bra ändå. Och då tänkte jag bara så här att oberoende så kände jag någonting som jag aldrig upplevt förut. Att han har byggt in någonting. Man kan ju inte bygga in någonting själv. Man kan inte frälsa sig själv, man kan inte hela sig själv. Men man kan umgås med Gud och söka hans ansikte. Och vara med honom i det tillstånd man är. Och så förvandlar han det inre. Och så tänkte jag, jag aldrig får uppleva det någon gång. Och så tacksam. Jag sa till Gud, jag är så tacksam. För jag har varit väldigt överskyddande, väldigt rädd och bekymmersam. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam så jag låg på natten och tackade. Jag vill ge dig någonting, fader. Men så tänkte jag så här, jag har ju ingenting. Allt är redan ditt. Och allt jag har som jag ska kunna ge dig, det kommer ju från dig. Allt är ju ditt, men jag har sån tacksamhet till honom. Och så gick det några dagar och ni vet att man blir frestad. Och man kan bli frestad och bli arg. Och irriterad. Och fienden vet ju våra punkter. Och då höll det på att hända. Och det var så att det höll på att hända och jag var inte tillräckligt vaken så jag bad inte. Utan man kan säga så här, jag var på väg ut i det som inte är bra. Men så upplevde jag plötsligt, som jag heller aldrig upplevt i mitt liv. Alltså jag var på väg till irritation och upplevde faders armar som lyfte mig upp och höll mig så. Och jag bröt totalt ihop. Jag kommer inte ihåg vad jag var irriterad på. För jag vet fortfarande inte vad det var. Jag bröt totalt ihop och jag tänkte så här, vad är detta? Jag blev räddad från min gamla natur. Och så tänkte jag så här, fader, du vet jag av att jag hela mitt hjärta vill förbli i anden. Jag vill verkligen följa dig. Och då tänkte jag så här, när Gud ser att vi av hela vårt hjärta, vi vill det han vill. Så griper han in och räddar oss. Och jag har aldrig varit med om det förut. Och det gav mig på något sätt en ny bild utav vår far. Jag fick ett ansikte, jag har alltid trott att han är kärlek, men jag fick ett nytt, ett närmare, någonting nytt kom. Och efter det så ändrades också mitt samtal med honom. Så jag samtalar med honom så gott som varje natt. Vaknar och har en avskild stund och samtalar med honom. Och då känner jag så här, jag samtalar om det som jag har ryggat för förut. Det finns ju vissa saker i ens liv som man ryggar för bara. Så. Och nu samtalar jag om allt. Om precis allt. Och att kunna säga allt precis som det är. Även det som inte är som det ska. Att bara kunna få prata av sig. Och då tänker jag så här, de här prata av mig samtalen har hjälpt mig så mycket. Och då har det kommit upp saker i mig där Gud har sagt så här, varför du har haft så, varit så arg beror på det här och det här. Och varför du har varit så rädd beror på det här och det här. Och då när jag förstår, jaha, det var därför fienden kom åt mig redan när jag var liten. Och Gud har vetat det, men när han ser att jag vill överlåta mig, jag vill helt leva i enlighet med din vilja. Jag vill lyda ordet. Jag vill förbli i anden och sanning. Så hjälper Gud helt mirakulöst. Och det här att få känna så här, jag är genomälskad. Jag är så älskad, så hur kan man vara så här älskad? Jag är universums mest älskade. Och då kom jag ihåg en gång när jag nyss hade blivit kristen. Så skulle jag vara i en söndagsskola. Och då fick jag en dikt till den. En rad i den dikten var så här, jag älskar varje människa mest. Och vem kan det? Bara Gud kan älska varje människa mest. Och att få komma till honom så, i total tillit och total trygghet, då försvinner fruktan. Och då försvinner tvivel. Och då försvinner bekymmer. Så jag tror att det här är någonting Gud håller på med. Att få se honom mer och mer och få lära känna honom mer och mer. För ser man honom kan man inte bekymra sig. Det går inte. Man kan inte bli rädd. Och bli arg blir man inte när man ser honom. För man får en ny syn på allting. Så att hålla blicken vänd på honom. Och Gud sa det till mig. Se på mig. Fäst din blick på mig. Lev seende på mig. Och sen får du se allting igenom mig. Jag får inte se det genom mig själv, utan jag får se det genom honom. Och då får ju allt bli ju annorlunda. Så en ständig gemenskap med Gud. En ständig gemenskap. Att träna själen. Blicka upp till honom. Och sök hans vilja. Och att det här är så viktigt, för att börja titta på saker som fienden retar mig med. Djävulen vet vad vi går igång på. Och var vi tappar friden. Att vägra titta på det, utan se på Jesus. Så kommer han att ta den här saken och lösa den. i Kolosserbrevet 3. Och Gud vill ha oss färdiga i tillit, i renhet, i tro. Utan fläck och skrynka. Det är så märkligt för att alla, många som känner mig vet ju om det här att när jag var liten, när jag föddes så dog jag. Och det fick inte jag reda på förrän jag satt på min pappas dödsbädd. Så precis innan han skulle dö så sa han, när du föddes då dog du. Och jag blev så ledsen så jag sprang ut därifrån, ut i snön mitt i natten. Och han var ju inte en kristen, men han ropade på Gud. Så han ställde sig och ropade på Gud för det var så hemskt. Och då så sa han på dödsbädden, då kom det en ängel. Och då sa jag till ängeln, går det att barnet kan få leva? Och då sa ängeln, stå här och vänta på besked. Och då sa min pappa, om de hade sprungit efter honom och kommit ut och försökt ta in honom, han hade sagt, jag står och väntar på en ängel. Så hade de ju trott att sorgen hade liksom gjort honom tokig. Men han sa, ängeln kom tillbaka. Och sa, det ska bli som du vill, barnet ska få leva. Och då rusade han in igen. Och det hade de upplevt mig och de nöddöpte mig där. Och det här har jag aldrig fått veta förrän min pappa dog. Och då klarnade det för mig, för att jag hade minnen. Så när jag var ett år skulle jag berätta för mamma och pappa minnen. Och det jag hade mött, för det var egentligen, fast jag inte förstod någonting, så hade min själ mött någon. Och jag såg någonting som jag ville beskriva. Men mamma blev rädd och pappa blev arg och sa, var får hon det ifrån? Så jag kände så här att det här är inte bra att prata om, utan där får jag hålla tyst för mig själv. Men jag bar en längtan tillbaka dit och efter den som jag hade mött. En sån extrem längtan efter den som jag hade mött. Så mamma och pappa sa, du är så jobbig och du är så arg, men vi orkar inte ha fler barn än dig. Så jag har inga syskon. Och den här längtan har alltid varit. Men jag tänkte att jag kan inte prata om det. Men jag var i femårsåldern och var hos en hårfrisörska. Så sa hon, tänk en dag blir du stor och får bli gift och få barn. Ja, ja, sa jag. Men jag längtar efter honom som ska hämta mig. Och hon skrattade och tyckte det var jätteroligt. Så när jag var tonåring och gick förbi den här hårfriseringen så öppnade hon den ibland som, är du kvar? Är inte du hämtar den? Men den här längtan har jag burit i hela mitt liv. Och när jag var väldigt liten så fick jag en syn. Och varför Gud gav mig den, det vet jag inte. Men jag såg uppryckandet. Och jag har aldrig vetat att det var uppryckandet. Jag bara såg uppryckandet. Och sen hörde jag det som står i Uppenbarelseboken 12. Att nu övergår frälsningen, riket och makten åt Gud och väldet till hans mode. Hörde jag i tondön så här bakom mig. Men jag visste ingenting om det. Och har aldrig berättat det för någon. Förrän jag blev kristen. Och såg att det stod i Uppenbarelseboken. Och då tänkte jag, det var ju det här jag hörde. Men jag har ändå aldrig berättat det. Och 1974 en natt så tyckte jag livet var så svårt så att jag ville inte leva längre. Och som jag vet inte hur gammal jag var när jag slog upp Bibeln i tidiga tonåringen och sa till Gud, pratar du inte till mig så står jag inte ut. Och det gjorde han inte och då slängde jag Bibeln i vägen. Så jag står inte ut. Men 1974 så stod jag inte ut. Och var fortfarande en arg människa så då tänkte jag för min mamma och mina söner skulle det bäst om jag hoppar i kananbadet, heter det, vattnet där vi bodde. Så är det över. Han kan ha det bättre och de har det bättre utan mig. Så jag vaknade på natten i lugn och ro och tänkte jag i natten, nu hoppar jag i kanan och jag kommer dit jag längtar efter. Och så gick jag ner i gillestugan och i gillestugan stod det någon framför mig så här. Och jag frågade bara så här, vem är det här? Vad är det här? Och då hörde jag en röst som sa, Jesus. Och då sa jag, Jesus. Pansade, såg jag golvet. Och då tänkte jag så här, jag hann inte till kanan. Jag möter en Gud, jag dör nu. Och nu måste jag försöka krypa upp för trappan och berätta för min man att jag håller på att dö. Men jag kunde inte krypa upp för trapporna. För jag kunde inte röra mig. Utan jag låg där, till slut kom jag halv upp i en soffa. Och så låg jag där. Och upplevde det, kan jag väl säga då, som jag en gång hade upplevt. Som inte går att sätta ord på. Och det här pågick på natten och sen frågade jag bara så här, vad är det här? Och då hörde jag en röst som sa, du har fått känna min makt och min härlighet. Och då sa jag så här, men vad är viktigt, vad ska jag komma ihåg? Och då hörde jag, tro, hopp och kärlek. Men störst av allt är kärleken. Det var ju obegripligt. Och på dagen sen jag såg upp så kom det ett språk ur mig. Jag hade aldrig hört talas om tungotal, jag visste inte vad det var. Så jag tänkte att nu är det farligt. För jag jobbade som sjuksköterska på psyk. Så jag tänkte, nu har jag ju säkert en schizofreni. Jag har ju både upplevt saker, hört röst och nu kommer det ut saker. Och då hörde jag igen. Åk till en bokhandel i Stockholm så ska jag visa dig vad som har hänt dig. Och tänkte, nu hör jag igen och det kan jag inte säga till min mamma. Så jag sa till henne, jag har ett ärende, kan du vara barnvakt? Och så åkte jag till Proklama och gick in på Proklama och det var ju mycket böcker och såg en hand som pekade på en bok. Och då tog jag den och den hette Den heliga ande och du av Dennis Bennett. Och där stod det, jag läste faktiskt fort jag kom ut utanför, så läste jag. Och där stod det ju då om både frälsning och tungotal. Och då visste jag att jag var på nytt född, att jag talade i tungor. Att det här var på riktigt. Det här var en verklighet. Så att där började ju någonting nytt, men också en kamp som jag inte var beredd på. Men Gud har hållit mig och räddat mig kan man säga, men... Det var inte lätt. Men denna Guds längtan då. Längtan efter honom och längtan hem. Har ju hela tiden varit så stark då hela mitt liv. Och den kan man säga blev ännu starkare efter 74. En extrem längtan. Så jag har alltid när jag ber så håller jag på så här. När kommer du Jesus? När kommer du? Du kan säga bara när du kommer så ska jag aldrig säga det till någon. Härom natten sa han till mig att ingen människa vet dag eller stund, men man kan känna tiderna, sa han. Men det som nu har varit märkligt sista 3 månaderna är att han säger till mig, nu kommer jag snart. Nu säger han det och jag frågar inte. Och då säger jag så här, vad säger du? Och då säger han inte om det och så nästan jag säger, nu kommer jag snart. Och då blir jag alldeles, då tänker jag så här, till första gången i hela mitt liv. Han påkallade det. Han säger det. Och så var jag i en kyrka i Uppsala. Och där kom det fram en ung kvinna till mig. Som jag inte känner. Och så sa hon. Nu är det, gäller det hela att låta sig. För nu kommer han. Så, och jag tänkte så att jag aldrig någon sagt i mig. Så, nu säger både han det. Och skickar någon som verkligen. Jag har aldrig känt det så här. Aldrig. Aldrig. Och då tänker jag så här, var är vi i tiden? Var är vi? Det vet vi inte. Men Gud sa att vi kan känna tiderna. Och det känns var tiden är liden. Det känns. Och då tänker jag så här, utan fläck och skrynka. När han hämtar oss. Ett folk som är utan fläck och skrynka. Så jag tänker så här, i trohet, jag sa en gång för många år sedan, vad vill du se i mitt liv i relationen med dig? Vad vill du se? Då sa han så här, jag vill se trohet. Och då tänker jag så här, att vara trogen, andens vittnande, andens ledning, trogen till ordet, trogen till relationen med honom. Den relationen med Gud är ju allt. Det är det viktiga, det finns ingenting annat. Det är det dyrbaraste som finns. Och jag tänker så här, vaka över den relationen. Och så känner jag så här att han säger, vänta mig nu. Vänta mig nu. Lev med det framför allt annat, att jag kan komma när du inte vet. Och då blir jag så tröstad. Det finns ingenting som tröstar mig så mycket som att rätt för det så är vi hos honom. Trösta varandra. Och under vreden kommer vi inte vara här. Och sen att alltid få vara hos honom. Det tröstar mig så mycket. Men det gör ju allting mycket allvarligare. Att vara beredd på att möta honom. Så att ha sitt sinne vänt till honom. Så jag är så tröstad att vi snart är hos honom. Och för evigt hos honom. För alltid får vi vara hos honom. Och då tänker jag så här. Vad fort livet har gått. Men det märker man inte förrän man blir äldre. Jag är 71. Och då plötsligt tänker jag så här, vad tog det vägen? Vad fort det går. Och sen är en annan sak som jag också har tänkt på. att jag kommer ihåg mycket mer sen jag var liten. Det är precis som Gud tar sig igenom livet och reder ut allting från barndomen och reder ut allt. Och att jag kan ha kontakt med hela min själ, med alla skrymslen och vrår, för där har han flyttat in. Allt som inte är till honom får flytta ut. Och det är det som händer idag. Och han flyttar in och blir själens liv. Och självlivet får vi tacksamt nog varje dag mista, försaka oss själva, bära vårt kors varje dag. Jag tänkte så här, när jag hörde det första gången, att mista sitt liv, försaka sig själv, bära sitt kors. Så tänkte jag så här, åh, det låter jobbigt. Och nu tänker jag så här, hjälp. Jag får mista mitt liv. Jag får mista min gamla natur. Jag får bära mitt kors som håller mig skild ifrån det. Vilken vinning! Hur kunde det bli så bra? Att jag kan ha den vinningen i mitt liv och gå mot att vinna honom. Åh, så bra! Vilken nåd! Att jag slipper vara kvar i eländet. Utan jag får flytta, min själ får flytta. Och då tänker jag så här, själen flyttar hem. Den flyttar in i Kristus. Och Kristus flyttar in i oss och vi blir ett. Och att få leva ett med honom, det är bara för, ja, det är himmel. Himmel på jord är det. Så i Kolosserbrevet 3 så läser vi från 2. Ja, ha ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Och då tänker jag så här, det man går igång på, det man retar sig på, det man blir rädd för, det man oroar sig för, det är ju här på jorden. Och då tänker jag så här, jag ska ju inte titta på det som är på jorden. Jag ska ha mitt sinne vänt till det som är där ovan, till honom. Och se allting ifrån hans syn. Och han säger så här, skulle någonting vara omöjligt för mig? Skulle någonting vara omöjligt för mig? Ty ni har dött. Och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. Och då tänker jag, det är ju livet. Så på ett sätt kan man känna så att själen förflyttar sin tyngdpunkt. Från den här jorden och den här världen. Hem, redan nu, till Guds rike. Och att själen får förbli i riket. Får förbli i Kristus. Och Kristus får ta gestalt i våra liv. I Hebreerbrevet 11:27. Genom tron övergav han Egypten, alltså Mose, utan att låta förskräcka sig av konungens vrede, ty därigenom att han lika som såg den osynliga kunde han härda ut. Och då tänker jag, om jag i allt som händer mig på jorden kan se Jesus och se honom och ha en relation, en kontakt med honom, så blir allt annorlunda. Och att jag förstår att bedrövelsen varar ett ögonblick och den väger föga. Och så tänka så här, att låta det här samverka till det bästa och ge Gud ära. För jag tror att det Gud vill i allt som han tillåter hända i våra liv, även när fienden får göra, att Gud vill att vi vinner. Övervinnare genom Jesus seger. Det ger Gud äran inför den onda andevärlden, men det har också en stor påverkan på våra liv. Så att känna så här, nu har det här kommit i mitt liv och jag behöver övervinna det. Det händer mig en sak. En attack kan man säga som blev konsekvenser av. Och det gör att jag behöver ett svar från Gud. Och då tänkte jag så här först, vad eländigt att det skulle hända. Men så tänkte jag så här, nej. Gud, du tillät det. Och istället ska det göra att min tro växer. Och blir starkare. Och då på natten när jag bad för det här, då sa Gud så här till mig. Det viktigaste är inte att du får bönesvar. Det viktigaste med tron är att den ärar mig. Så att när du tror och väljer att lita på mig och mitt ord och mina löften, då ärar du mig. Och håller du fast i det, oberoende bönesvaret, utan att det kan dröja och dröja, så håller du fast, så ärar du mig. Och det här betyder så mycket för mig. Och det är en gudstjänst i det fördolda som är den högsta tjänsten inför mig. Så det fördolda livet är den största gudstjänsten. Det är mycket mer än det som sker i det yttre, i tecken och mirakel. Så är det fördolda tjänandet som ingen ser mer än Gud. Som gläder honom och som ger honom ära. Och jag tänker, Gud påminner mig bara, Abraham, han tänkte på att kroppen var så som död. Han tänkte, min kropp kan inte, jag kan inte bli pappa. Men trots att han tänkte på det så påverkade inte det en tron. Han kunde se det negativa i det naturliga. Men det påverkade inte tron. För han visste att Gud var mäktig att hålla vad han hade lovat. Så där ingen förhoppning fanns. Det fanns ingen förhoppning i det naturliga. Hoppas han i alla fall och trodde. Och han ärade Gud och blev allt starkare i sin tro. Och då tänkte jag det här som jag nu har i tro. Så tänker jag så här. Det viktigaste med det är att det ärar Gud. Och att det kan ha den funktionen att det stärker min tro. Fienden hade tänkt sig till ont. Och Gud vänder det till gott. Och så är det med allt i våra liv. Allt kan stärka vår tro. Och då tänker jag så här. Jag behöver inte stirra på bönesvaret. Men jag vill ära Gud. Bönesvaret kommer i Guds tid. Det är inte min sak. Tron är överlämnad till Gud. Sen får han lösa det på sitt sätt. Jag kan inte hålla fast och bekymra mig. Men jag vill ära dig, Fader. Och då vill jag tro på ditt ord. Och du är mäktig att hålla vad du har lovat. Och då tänker jag att den här gudstjänsten som ingen ser, det har blivit det allra dyrbaraste för mig. Faktiskt. Det har blivit det absolut viktigaste. Så att se på Jesus, så här där vi ut. Annars är det svårt ibland. Hebreerbrevet 12, 2 och 3. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. På honom som istället för att ha den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare. På honom må ni tänka så att ni inte tröttnar. Och uppgives era själar. Så att se på Jesus och tänka på honom. Och Gud vill verka och vara i oss som han var i sin son. Gud vill verka och vara i oss som han var i sin son. Och hur klarade Jesus jordelivet? Genom tillgången till sin fader. Han avklädde sig sin gudomlighet och antog tjänare gestalt. Men han klarade jordelivet genom tillgången till fadern. Jag satt en gång i bilen och sa till Gud bara, hur ska jag göra i det här? Hur ska jag göra? Och då sa Gud så här, gör som Jesus. Vad gjorde Jesus? Då svarade Gud, han gjorde ingenting. Gör du detsamma. Gör du detsamma. Ja, Jesus, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i köttet, lever jag i tron på honom som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Alltså gör du det som behagar Fadern genom mig. Jag gör inget, men jag låter dig göra det som ger Fadern ära. Och Paulus problem med galaterna var ju att Jesus tog inte gestalt. Utan de levde utifrån egen förmåga i lagiskhet. Men att Jesus ska ta gestalt och ta över våra liv. Så att vi en dag kan säga, nu lever inte längre jag. Och vi kan avsluta med Johannes 14. Detta under att Jesus lever i oss. Och ju mer som jag längtar efter och älskar det, att det är Jesus och jag mister mitt liv. Så har jag upplevt hur han tar över rätt för det. Till min förvåning så upplever jag att han plötsligt tar över. Och att han pratar med människor, når människor, vet om de människorna. Och jag är som ett frågetecken och fattar egentligen ingenting. Och tänker så här, Jesus, det var du. Det är du. Och kunna få känna med mig. Det var du som pratade med den. Det var inte jag. Utan känna att här är en kropp. Och sen vill han ju ha en kropp som är förenad med varandra. En stor kropp lämnar varandra till tjänst. Och om vi alla har samma huvud, vad lätt det kommer att gå. Ett enda huvud. Jesus. Och han lägger i oss sin vilja. och vi låter honom göra det i en kroppsfunktion, så blir han synlig i Stockholm. Tänk. Tänk att se Jesus i Stockholm. Och att vi älskar varandra på ett äkta sätt. Så att vi också vågar förmana varandra. Att vi vågar. Det är svårare ibland. Man är van vid sig själv och ser inte sig själv. Och förmana varandra alla dagar. Och det är extrem kärlek att man vågar det. Och att man kan ju riskera att någon blir arg. Men att känna sig, jag älskar den så mycket. Så nu vill jag säga det här. Och jag vill själv bli förmanad. För man märker inte sitt eget. Och vi vill ju bara att det ska bli Jesus. Och det som jag inte är av honom ska bort. I Johannes 14, 9 och 10. Jesus svarade honom. Så lång tid jag har varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig, han har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Och gärningarna, de gör fadern som bor i mig. Det är hans verk. Att förstå att det är Kristus i oss och att vi överlåter oss till honom. Och vi får se hans gärningar. Jag vet när Gud kallade ut mig första då predikan, jag var så skräckslagen. Så jag inte visste vad jag sa eller någonting. Och det var en kvinna som, det var många som satt där som behövde förbön. Jag hade aldrig varit med om det. Och det var en kvinna, en missionär som hade blivit skadad. Och hon sa bara så här att jag är sned i höften och jag har ett ben som är kortare. Och jag har jätteont. Och då tänkte jag så här när hon berättade för mig. Så tänkte jag så här, det har jag hört någonstans. Att ben har blivit växt. Det hade jag hört. Jag hade aldrig sett det. Så jag sa bara, hur ser det ut? Så jag satte mig ner och hon sträckte ut bena. Och det ena var längre och den andra kortare. Jag hade inte bett en bön. Jag bara satt och tittade. Stoppade hon till. Utan att jag hade sträckt mig till Gud. Och när hon hoppade till så växte det ena benet ut. Men det växte förbi det andra. Så då grep jag in. Och höll emot allt vad jag orkade. Men trots att jag försökte hindra Gud så blev hon helad. Och då tänkte jag så här, det är inte jag. Och det är inte ens en gång min tro, det är hans tro. Allt är hans. Det är hans gärningar. Vi har ju gjort misstaget att titta på människor. Men om vi nu kan sluta med det, annat än att vi tittar på varandra och älskar varandra. Men att vi upphöjer den. Människan är minus. Vi har ingenting, vi måste dra in syre hela tiden. Annars dör vi. Så hjälplös varelse som måste andas hela tiden. Gud sa till mig en gång, säg till varje stödig människa, håll andan. Så får man se hur stödig man är. För Gud sa så här, jag andas evigt ut, sa Gud. Och har gjort att min skapelse måste ta emot. Syre är en bild på livet. Och Gud sa, så ofta som du andas in syre måste du andas in mig. Annars kan du inte leva mitt liv. Så vi är totalberoende på minussidan. Vi behöver Jesus. Och vi behöver en relation med vår pappa. Och vi behöver varandra. Och vi kan inte ha en äkta relation med varandra om vi inte har en äkta relation med Gud. För det är bara med hans kärlek vi kan älska varandra. Men det känns som någonting. På 80-talet var det ju tecken och under. Och andligt ljud, och så på 70-talet också. Och sen, i alla fall i mitt liv, så har Gud låtit det liksom bli mycket, mycket tunnare. Och jag hörde honom säga till att han var tvungen för min fostrans skull. Så i mitt fall var det att Gud kunde inte fortsätta så, utan Gud var tvungen att ta tag i mig. För att han behövde ett folk som man kan ha förtroende för. Så att man inte bara fastnar i det här yttre, utan att det blir ett inre verk på riktigt. Men vi kanske är många som att vi har kommit dit att Gud vågar anförtro sig själv till oss. Och vi inte börjar hissa upp människor. Utan vi har ett enda namn. En enda konung. En enda herre. En som vi ser upp till. En som vi ger all ära till. Och hela vårt liv till. Och sen älskar vi varandra. Jag tror att vi är där. Det är en jättespeciell känsla. Och när Gud ser att han kan anförtro sig själv och sin kraft till oss, så tror jag vi kommer att få se tecken och under som vi aldrig någonsin har kunnat drömma om. där ingen kan prata bort det och säga att det beror på det eller det beror på det. Utan här är man tvungen att falla ner och erkänna. Här är mirakler. De döda kommer att stå upp. Det är inte så lätt att förklara. Så det kommer nu. Och då måste vi veta vem det är. Vi har bara en enda. Så att om vi gör val i vårt hjärta, vi upphöjer bara dig, Jesus. Du är vår konung. Du har dött för oss och uppstått för oss. Och vi vill ge dig våra liv och förbli i sanning och kärlek för att ditt namn ska bli ärat i vårt dödliga kött. Vi vill leva därför. Och att alla tecken som du vågar anförtro åt oss, att vi ger bara dig äran. Vi kommer inte koppla det med människonamn. Aldrig. Det spelar ingen roll vem som var där när den döde uppstod. För det finns ingen människa som kan, det finns bara han. Det är han i och genom oss. Och kan vi hålla det tillsammans, då kan han bygga av levande stenar som först slipats till. Nu Gud förenar och bygger vill sitt heliga tempel med återsken av Jesus Kristus där Gud tagit varje sten. Och en sång som jag hörde förut också, det här var: villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Det kommer nu. Oj, vad skönt det ska bli. Att vi får skratta igen och bli glada igen och lovprisning ifrån glädje igen. Och i det här så sa Gud till mig så här: det kommer att mörkna runt omkring er tills det blir svart. Men det inom er så ljusnar det. Men i det svarta så lyfts vi upp till evig härlighet. Men att vi uppmuntrar varandra och förmanar varandra och älskar varandra att förbli i sanning och kärlek. Så jag tackar dig, älskade Fader. Jag tackar dig, älskade Fader. Och hjälp oss att bli mer och mer känsliga för din andes ledning. Och även nu under förbönen, att man inte hittar på saker och säger saker som inte stämmer, för man vill glädja människor, utan att det blir från dig. För om du lägger händerna på någon, då blir den människan helad. 100%. Så att vi inte gör fel i förbönen. För ibland dröjer du med och hela, och att vi inte hoppar på någon i fel tid och sårar en människa. Och den människan tror det är fel på dens tro, utan att vi kan följa din ande. Jag ber om att vi ska få den visdomen inför förbönen. I Jesu Kristi namn. Amen. Så man kan såra människor under förbön. Och jag vet, vid ett tillfälle så, en förbön, bland de första förbönsköer jag upplevde, så kom jag fram till en ung kille och så sa Gud så här: be inte för honom. Och då tänkte jag, hur ska han klara det här nu? När jag säger, och då säger jag till honom så här: Gud säger att jag inte ska be för dig. Åh, då hörde jag rätt, sa han. Och då tänkte jag så här, han hade hört det. Och om jag då hade lagt händerna på honom. Han visste, jag hörde rätt. Och sen vid andra tillfällen, när folk har tagit mig till en sjukhussäng, vid ett tillfälle, pastorer tog mig till en sjukhussäng. Och de sa det bara så här, att nu har vi bundit dödens ande, nu kan den här äldste brodern inte dö. Och nu ber du, sa de till mig, eftersom jag hade bett ibland så var folk hela, så skulle jag be. Och jag hade noll ledning av Gud. Och jag tänkte så här, vad ska jag göra? Jag går fram till äldste brodern och så viskar jag i örat på honom: snart är du hemma. Ja, han visste det. Det hade varit urfånigt. Han visste att han var på väg hem om jag hade stått och låtsats någonting, för de sa det. Och han var väldigt snart hemma. Att vi lyssnar. Vad vill Gud säga? Vad vill Gud göra? Gud har sin tid för allting. Så man inte sårar människor. Det är också när man sitter i rullstol. Så såg jag en gång vid ett tillfälle hur man slet upp en person och sa att du är helad, sa man. Och den personen försökte väl vara helad. Och sen tillbaks till rullstolen igen. Och sen långt senare såg jag den här personen i rullstolen. Och så tänkte jag så här, det här är ju övergrepp. Gud kommer att hela den här personen. Men i sin tid. Vi kan inte vara Gud. Det är lika som människor ska bli frälsta. Det är ett verk av den heliga ande. En förberedelse med synd, nöd. Vi kan inte hoppa fram. Utan Gud måste ha frihet i oss. Och att vi inte håller på med några konstiga religiösa aktiviteter. Så att Gud får verka. Och han helar när han vill. Och då kan han behöva en kropp. Men att vi gör allt vad vi kan för att höra Gud. Vi ber om det. Så att ingen blir sårad eller ledsen. Och den som ska bli helad nu blir det.